det dags för det första av förhoppningsvis en serie av avsnitt om människor som är från Nyköping, kan jag säga, men är i Nyköping och verkar i Nyköping, som vi är lite mer nyfikna på. Så idag har jag med mig Dennis Helén. Och vem Dennis Helén är, det ska vi få veta alldeles strax. Och precis som jag gjorde förra gången vi hade gäster här i garaget, för jag sitter i garaget även om jag är själv utan de vanliga vapendragarna, och Dennis och jag sitter här själva, så har jag lite frågor till Dennis. Så först och främst, välkommen Dennis. Kul att ha dig här, att vi fick till det här.
Tack, fantastiskt trevligt.
Så vi kör igång med de här frågorna, lite snabba frågor så vi kommer igång lite.
Okej. Okay.
Hur gammal är du?
36 i januari, född 79.
Född 79, familj?
Jajamensan, jag har en fru och två barn.
Arbetar som?
Jag är guldsmed på Atelier Tebon här i stan.
Ja, och då frågar jag utbildning. Är du utbildad guldsmed?
Ja, visst är det.
Och vad gör man där då?
Man börjar i farfars garage, höll jag på att säga. Farfars verkstad som sjuåring. Och gör dödskalleringar och får vara med och hjälpa till. Ja, men sen har jag gått guldsmedsgymnasiet i Stockholm, 3 år. Och sen guldsmedshögskolan i Falköping under 2 år.
Ja.
Och sen som lärling på olika verkstäder i Stockholm. Så man brukar säga att det tar ungefär 10 år kanske och blir liksom färdigutbildad. Så jag har gått alla skolor man kan tänka sig i Sverige.
Och vad blir du glad av?
Av att få komma hem en fredagkväll och se att maten står på spisen och puttrar och man korkar upp en god flaska vin och låta axlarna sjunka ner. Det blir jag glad av.
Och då är motsatsfrågan, vad blir du förbannad?
Ja. När jag kommer på att jag måste upp på lördagen dagen efter och gå till jobbet.
Samlar du på något?
Nej.
Vad dricker du då?
Jag tycker om mjölk till pannkakor. Jag dricker gärna ett glas rött och en kall öl när det passar också.
Vad tittar du på för tv-serier då?
Jag kollar, det enda jag följer nu är Paradise Hotel.
Det, och igår, apropå det, så satt vi och pratade just om det här, serien. Och då satt jag i bakhuvudet, hade jag någon som jag visste följde det här, som var lite oväntat att han gjorde det, eller hon gjorde det. Men jag kunde inte komma på det, så jag var tyst i fortsatt diskussion om att vet ni inte att den här personen följer. Och nu fick vi
hålla på
att
jag känner.
Och det var väl någon
får slags. Får vi klippa bort det här?
Jag misstänkte att det var kanske så att jag satt och funderade över den här intervjun.
Ja, just det. Måndag, tisdag och onsdag kväll 10:00, då bänkar sig jag och min fru framför tvn 10:00 och sen är det Paradise i en timme. Och det är, liksom, det är veckans tv-höjdpunkt.
Har du någon favoritfilm så här som du har sett många gånger?
Oh, nej. Nej, det har jag inte. Inte direkt. Jag... inte som jag kan komma på. Jag kollar ganska mycket film, men ingen som... Sådär. Jag plöjer dem mest liksom. Och det är samma med serier. Jag har Netflix och gått igenom lite serier och sånt där. Men nej, jag är ingen tv-människa egentligen överlag.
Vi brukar ju garva åt Californication.
Ja, men det har jag tittat på.
Ja.
Det är ju himla trevligt.
Hank Moody är ju en antihjälte utan dess like.
Verkligen.
Har du något uttryck så här som man använder lite för mycket då?
Transparent.
Transparent. Och det hoppas vi ju att det här ska vara också. Så det blir väl jäkligt bra. Om man skulle spela en låt då? Soundtrack of your life.
Ja, det blir svårt. Alltså, varje söndag morgon så sätter jag på något så här dystert med Tåström. Och mina barn brukar reta mig att nu är det dags för fan, fan, fan. Så det blir väl någon sån här Tåström-låt.
Något guilty pleasure som du gör då?
Massor, säkert. Men ja, vad skulle det vara? Inget som jag kan komma på direkt sådär. Vad fan sen, ja. Nej, jag får spara den.
Ja. Och då tänkte jag liksom direkt så här. Hur är läget just nu då?
Med mig?
Ja.
Det är ganska bra tror jag. Ja, det känns harmoniskt och stabilt.
Ja.
Intalar mig.
Ja, men ja. Det är väl så också. Att det går ju lite upp och ner för oss alla.
Så är det verkligen. Ibland så lyfter man ju på locket och låter det komma ut för att man tycker det är härligt. Men ibland så är det ganska skönt att sätta på locket och bara gotta in sig och tro att allt är bra.
Ja, det är ju härligt. Du nämnde ju här med att sitta i farfars källare.
Mm.
Och det var väl där det började?
Ja, det började ju. Farfar bodde utanför Gnesta i fint gult hus med sjötomt och fantastiska gräsytor. Och jag hängde ganska mycket där när jag var barn. Så där 6, 7, 8 års åldern och älskade att sova över där. Och farfar jobbade jämt. Han gick upp på morgonen och så satt han på verkstaden till 10-11 på kvällen innan han gick och la sig. Och då fick man springa in där och göra lite dödskalleringar och hjälpa honom att valsa och löda och såga. Så kunde man dra ut och köra lite windsurfing och fiska och bada. Och så ropa mormor eller farmor på när bullarna är klara. Så det var ju liksom bästa förutsättningarna för att skapa ett intresse för guldsmederiet. Så jag tänkte att så här ska jag också ha den när jag blir stor.
Ja, men sjötomt har du inte.
Vad säger du?
Men sjötomt har du inte.
Nej, jag är bara in i stan. Ja. Med två balkonger.
Ja, det är ju när man, om det inte hade varit så mycket hus runt omkring så hade du kunnat sätta
den. Ja, nästan faktiskt. Ja.
Men din pappa är också guldsmed,
va? Ja, han är guldsmed. Han skulle väl egentligen inte bli guldsmed. Han har alltid varit lite motvalls där, speciellt mot farfar. Så han började på 4-årig teknisk och gick en vecka. Och sen så ruttnade väl han och så fick han en lärlingsplats i Stockholm. Hos en gubbe som hette Olle Onius. Som senare mera blev uppköpt av ett stort företag. Men han var långhårig och lite motsträvig sådär. Jag kommer ihåg att han berättat att Olle sa till honom att om du bara klipper dig så kommer du få ta över firman ändå. Men han vägrade klippa sig. Så att han började ganska sent. Sådär. Men han har väl också vuxit upp med guldsmederiet såklart eftersom farfar har varit. Men han hade nog planen på att bli något annat egentligen. Pluggade till socialhögskolan och sånt där också under perioder. Och har varit brandman under andra perioden. Så att när han trillade tillbaka till guldsmederiet ändå.
Och för dig var det aldrig någon fråga?
Nej, jag har alltid velat bli det. Jag har inte gjort något annat. Jag har praktiserat på en pizzeria en vecka och på ett gym i en vecka. Det är väl egentligen det jag har gjort. Jag har aldrig jobbat med något annat i hela mitt liv.
Nej, men har du några syskon?
Ja, flera stycken. Man skulle ju behöva en whiteboard egentligen för att strukturera upp min familjeförhållande. Ja, jag har ju... jag måste räkna. Jag har en brorsa som bor i Stockholm, en syrra som bor i Gnesta. Jag har en syrra till som bor i Oslo. Och sen har jag en brorsa som bor i Halmstad. Och det är olika fädrar och olika mödrar. Och sen har jag en brorsa som bor på Malta också.
Ja, och ni träffas alla syskon ibland, eller?
Ja, vi är på två sidor. Jag kan säga jag är syskon på farsans sida. Och vi träffas ju ibland allihopa. Och så har jag syskon på morsans sida. Och vi träffas inte så ofta.
Nej, så. Men det är inga fler som har gått i guldsmeds...
Nej, jag är... Både min lillebror och min lillesyster har jobbat. Som har jobbat och lite på lov och sånt där. Men inget som har fastnat. Brorsan jobbar inom... design.
Jag tänkte ju säga det.
Jag har jobbat på designbyrå i Stockholm. Och jag och syrran är utbildad geolog nu. Så jag jobbar ju faktiskt med stenar. Och,
ja, ja.
Bergstäkter och kollar renhalten i... Ja. Så det finns väl en viss besläktning där.
Ja, men... Och då när du gick de här guldsmedsutbildningarna, du gjorde du allt det här i en kronologisk följd, sådär som man ska göra. Som
ja.
Min bror brukar trakassera mig för att jag har gjort allting i rätt ordning allt jämt.
Ja, så var det. När jag började guldsmedsgymnasiet i Stockholm, då, jag vet inte hur gammal man är då, man är 16-17 år när man börjar gymnasiet. Väl, någonting sådär.
Ja, 16.
16. Då flyttade jag upp till Stockholm, vi bodde i Mölnbo då, alltså lite ort utanför Södertälje. Men då var min styrmorsa syrra var präst på Höga Lids församling, så då fick jag bo i pigrummet där. Så gick där i 3 år och sen skulle man rycka in i lumpen. Men det ville jag inte, för då hade jag ju kommit in på guldsmedskolan i Falköping. Så då försökte jag söka uppskov till den här lumpen, vet jag. Och fick avslag hela tiden.
Vad skulle du göra?
Jag skulle vara i Norrtälje, på den här luftvärnsrobotskytt, tror jag.
Ja.
Om jag inte minns fel. Ja, men så sökte jag uppskov och fick avslag. Sökte jag uppskov och fick avslag. Tänkte, skit det här. Jag åker ner till Falköping ändå på att börja min utbildning. Alltså, så jävla farligt kan det väl inte vara.
Nej.
Det var väl precis på gränsen där. Att man var fan tvungen att göra lumpen då.
Ja, du måste nästan vara en av de sista.
Ja,
jag är ju inte äldre nu. Då började det ju
lukas. Ja, jag var nog nästan sista generationen som var att jag var tvungen om de hade sagt det. Men i alla fall, dagen innan, bilen var packad och allting. Dagen innan när jag skulle åka ner till Falköping så kom ett brev att jag fick uppskov i ett år.
Ja.
Men sen har jag aldrig hört något.
Nej, de hörde inte alls ens på det där.
Nej, inte efter ett år heller. Så att det är 3 år i Stockholm och sen 2 år i... Jag var jäkligt målinriktad just med liksom yrket på den tiden, kommer jag ihåg. Jag skulle bli duktig på det här, jobbade jäkligt mycket. Satt alla lediga helger hos farsan i hans verkstad, loven. Åkte ner till Falköping, såg till att jag fick bra praktikplatser uppe i Stockholm. Hyrde in mig hos någon gammal tant och bodde på kökssoffan för att liksom jobba. Så att, ja, det vart.
När man gör alla de här, när man då håller på att utbilda sig, ja. Vad jobbar man i då? Är det, man, för jag antar att man inte jobbar i guld och silver.
Ja, man jobbar i silver, ja. Faktiskt. Om man sitter på skolan så är det som en stor sal med olika verkstadsplatser. Och då sitter man och jobbar i silver.
Betalar skolan det?
Nej, silver, eller man köper ut det själv. Sen kan man alltid, sen när terminen slut så kan man lämna tillbaka silvret och så räknas det av det man har använt. Silver, det går ju att smälta om och börja om med. Så att...
Men inte guld?
Jo då, guld också, absolut. Ja. Så att det behöver inte bli så dyrt. Så att, plockar ut det silvret och så gör man något skolarbete. Får man det bedömt, vill man inte ha kvar det kan man lämna tillbaka det. Så behöver man inte betala för det. Silver är inte så dyrt heller. Det kostar inte så mycket.
Nej, men så är det. Det är
ganska billig metall i förhållande till guld.
Ja, för vi gör ju en del arbeten på skolan i silver. Mm. Eller eleverna gör silversmide.
Jag hade ju en våg av elever, tror jag, i... Var det i våras eller i sommar?
Ja, i våras.
I våras var det. Ja. Det var den ena efter den andra. Först så kom det en lite försynt flicka och undrade om hon kunde få hjälp med någon lövning. Och, ja, absolut, om du inte säger till någon annan. Och sen dagen efter så stod det 10 elever på rad där.
Ja, man kan väl säga att jag delade ut visitkort på skolan. Så. Den här killen kan ni få hjälp med lövning. Ja. Vi kan inte göra det på skolan.
Nej, men det var jäkligt kul faktiskt. På att vara lite lärare för jag skulle. Ja. Det var trevligt.
Jag försökte ju övertala dig att komma dit och föreläsa.
Ja, just det. Det gjorde du. Det försköt jag.
Ja, det var inte riktigt.
Jag kommer ihåg, det var en tjej där som var jäkligt talangfull. Som hade gjort något, den här masken med glad och ledsen ansikte, tror jag det var.
Ja, det där teater.
Ja, ja, men precis. Ja. Hon var superduktig.
Ja.
Alltså, där finns det talang, såg jag. Och sen var det en del som... Säkert är som bra du, på annat.
Ja, som du inte känner att det ingen roll att jag löder.
Nej, precis.
Nej, för det är några gifter, va? Eller det blir några, alltså när man löder i silver, det är inte så nyttigt, eller?
Nej, så är det inte. Det är liksom ingen fara, absolut inte. Nej, men man har lite flussmedel och sånt där som kan ånga upp. Och,
okay.
Men då ska du sitta och löda 8 timmar om dagen kanske. Hela tiden.
Ja.
Det är ingen fara.
För man behöver inte något jätteutsug.
Nej.
Nej. Men när du hade gjort klart där så... Jag vet ju, eftersom vi har känt varandra ett tag, att du hade ju lite Storm & Brang-period också, när du reste runt lite.
Vad menar du då? Jag reste runt i...
Nej, men alltså, du var mycket i Köpenhamn, vet du, vi har pratat om.
Mm. Absolut. Jag, min mamma bor ju i Halmstad,
ja.
Och har alltid gjort. Jag har alltid växt upp med min farsa, så jag har ju liksom haft... Två världar nästan, kan man säga. Och jag har ju haft liksom ett umgänge här uppe i Mölnbo eller i Stockholm. Och sen ett umgänge i Halmstad. Och Halmstad är ganska nära till Köpenhamn eller till Danmark överlag. Så visst var det så. Jag gillar ju fortfarande Köpenhamn.
Ja.
Första resan så var det väl sovsal och för 70 kronor natten. Och studiebesök i Christiania och det har väl fortsatt där, fast man kanske har bokat in sig på lite skönare hotell och lite bättre middagar. Men jag Köpenhamn gillar jag, absolut. Ja.
Men var det stökigt annars då, tonåren? Du växte upp med pappa mestadels.
Ja. Jag har nog klarat mig ganska bra. Lite bus som man väl gjort. Men jag har ju en äldre brorsa som växte upp på morsans sida. Så när min mamma och pappa träffades, då var de ganska unga, alltså 19-20 år när de fick mig. 20 tror jag de var. Och då hade morsan redan en son som var 3 år äldre. Eller 4 år äldre. Och han växte upp med mamma. Och där var väl förhållandena kanske inte lika stabila som hos farsan. Så där, jag hade nog lite tur där att ha
farsans se till att hålla mig i kragen och få lite ordning på mig. Medan då Daniel som växte upp hos morsan släppte sig lite mer vind för våg. Och honom gick det inte så bra för. Men ja, det är klart att man har väl härjat runt.
Ja, men det var aldrig någon diskussion om du skulle bo hos mamma eller pappa. Nej. Utan du valde pappa ganska tidigt.
Jag fick nog inte välja, de skilde sig ganska, alltså ja. När jag var 4-5 år. Jag kommer inte ihåg det. Och jag har inte frågat heller så mycket om det faktiskt. Jag tror att farsan var mycket mer lämpad som förälder. Och jag har för mig någon, jag har någon känsla av att de slogs ganska mycket om mig och bråkade ganska mycket om mig. Vi bodde nere i Halmstad då på den tiden, men så farsan tog mig under armen och flyttade upp här liksom.
Och så var det, var ingen mer med dig.
Och sen så fick det vara liksom. Ja. Nu.
Men reste du själv och hälsade på de andra?
Ja, eller? Ganska tidigt så jag flög ner då, linjeflyg från Arlanda. Så farsan fick skjutsa upp mig till Arlanda 2 timmar och sen så fick jag en stor sån här haklapp. Hej, ja.
Jag heter Dennis.
Jag heter Dennis och jag är 7 år och flyger ensam. Ta hand om mig.
Ja.
Mina biljetter ligger här.
Ja.
Så fick man alltid sitta längst fram i planet. Man fick alltid en sån här liten kolaburk. De är ju så här 15 centiliter eller ja. Någonting. Och en påse nötter. Och så flög man i tanta och flygvärdinnarna tog hand om en kanon. Sen när jag blev lite äldre, när jag var kanske 8-9 år, så åkte jag tåg själv.
Ja.
Med byte i Göteborg och sådär. Så det var spännande. Jag bytte dialekt i Göteborg, kommer jag ihåg.
Jaha, då blev det halländska
istället. Ja, då pratade jag halländska. Och sen så höll jag det. Jag var ju där kanske 5 veckor på sommarloven eller någonting. Halva sommarloven. Sen så skulle jag hem igen, så bytte jag dialekt i Göteborg och så snackade jag stockholmska den här gången.
Men idag så går du över till halländska fortfarande?
Nej, jag har inte. Absolut. Jag har ju mycket vänner kvar och sådär. Ja. Och har varit där bara de sista månaderna ett par, tre gånger på bröllop och sånt där. Men nej, nu har jag kvar min dialekt. Det blir jävligt fånigt att byta nu. Jag hanterar den inte heller längre.
Ja, för vi har ju rest söderut och jag har inte märkt att det skulle ha byggts när vi har gjort.
Nej, nu är det. Nu är det någon blandning med sörmländska, stockholmska och jag vet inte.
Ja, men och idag nu då? Nu jobbar ju du träffade ju din fru också på vägen här någonstans.
Ja, precis. Efter min utbildning då, som jag gick på lärlingsplats i lite olika ställen i Stockholm, så fick jag då jobb hos Gaudi, en juvelerare, och sen hos Guldbros där jag jobbade. Och då bestämde väl jag och min farsa som har tebon tillsammans här i stan. Ja. Så då bestämde, och han hade verkstad i Gnesta, en liten låda liksom. Och då bestämde vi att det vore kul om vi gör någonting tillsammans. Att vi liksom slår våra kloka huvuden ihop. Och
hade farfar gått i pension?
Nej, farfar jobbade. Han har alltid haft egna kunder. Han har alltid jobbat åt juvelerarbutiker i Stockholm. Så han har gjort deras jobb.
Okay.
Och det gjorde han då fortfarande. Men satt inhyrd hos min farsa.
Ja.
Och hjälpte honom också då, om det var mycket jobb och sådär. Men då bestämde vi att vi skulle göra någonting tillsammans. Planen var att vi skulle öppna en butik och verkstad i Stockholm. Det var liksom
det var det som var.
Så vi åkte runt och tittade på massa lokaler och planerade. Och så var väl inget som kändes riktigt rätt. Och sen av en slump så dök det upp det här att... För Ateljé Tebon har ju funnits i många, många år i Nyköping. Då dök det upp att de ville pensionera sig och avveckla. Och kunde tänka sig att sälja. Så då åkte vi ner och hälsade på dem. Och så blev det att vi köpte deras butik. Jag har aldrig varit i Nyköping hela mitt liv. Det blir superspännande.
Och hur länge sedan var det här ungefär?
Det här är ju 12 år sedan.
Det är så pass?
Ja. 20 bast då, tror jag, eller 21 eller någonting sånt där. Nej, det måste vara det, 22. Ja. Ja, skitsamma. Ja, då flyttade vi, då bestämde vi köper den här butiken då. Och så farsan frågade, kan du tänka dig på Nyköping? Ja, för fan. Jag bodde i Stockholm då.
Ja
men det kan jag göra. Det blir superspännande. Så flyttade ner till Nyköping. Jag fick en lägenhet i Hantverkshuset på Sankt Annegatan genom de tidiga ägarna.
Ja.
En tvåa på nedre botten liksom. Flyttade hit med ett par kompisar från Stockholm som hjälpte mig att flytta. Och sen så gick jag på Storgatan ner till butiken. Och sen så märkte jag, ja fan det var inte. Det tog slut där.
Ja.
Det är den vägen.
Tycker jag att säga, det är spännande att flytta Nyköping från Stockholm. Det tycker jag
är helt. Ja, men det tycker jag aldrig har varit rädd för. Det har alltid tyckt var spännande att
men det kan nog väl ha varit att jag har varit ganska... Jag har rört mig mycket som barn också. Ner till Halmstad och jag flyttat till Stockholm när jag började gymnasiet. Och sen till Falköping. Och jag gillar att röra på mig. Jag gillar att flytta till nya ställen. Och, ja, men då märkte jag att jäklar vad litet det var i Nyköping.
Men större än Mölnbo?
Mycket, mycket större. Absolut. Och, men jag var ju van att jobba i Stockholm. Jag jobbade i Stockholm ett par år då. Där tempot var liksom superstressat. Och då kom kunderna in och ställde sig och lutade sig mot disken. Och pratade lite om och berättade. Jag kommer ihåg att jag skulle fråga om vägen någonstans. Ja, du menar, men det är ju det här gamla där. Ja, men då. Alltså det tog en kvart
att få ja, men någonting. Det är ju så, i Nyköping säger man ju gamla om allt. Ja, alltså det är ju en referens. Ja. Så det måste vara hopplöst om det är att komma till stan när vi säger gamla.
Gamla televerket, det var fan det gamla tempo.
Ja, gamla tempo. Eller, ja, nej men så det är... Gamla domushuset.
Det gamla domus, ja just det. Det är mycket sånt där. Men man kom ju ganska snabbt ner i den där lunken och tyckte det var ganska skönt. Alltså. Och nu tror jag har ju mycket kunder som kommer från Stockholm. Just som åker gärna 10 mil för att de uppskattar lugnet. De kommer hit och så parkerar de bilen och det är inga problem att bli av med den. Och någon som har tid med när de kommer och vill ha hjälp. Så att det, jag tror att det blir mer och mer värt.
Men det tror jag också. Ja. Men vi tappade lite.
Ja, då var vi någonstans.
Vi skulle ta reda på Ulrika. Var någonstans vi
precis. Jag flyttade då hit. Och sen då någon fredagkväll efter jobbet. Så gick jag och satte mig och tog en öl i baren. På. Vad hette det då? Nej, det hette inte Penny Lane. Det var efter Penny Lane.
Åh, herregud. Där Brovarten. O'Leary's.
O'Leary's. DBS. Så där satt jag i baren. Och tog en fredagsöl efter jobbet innan jag skulle gå hem och lägga mig. Och då fick jag en sån här knack på axeln. Hej, är du ny i stan? Det har jag inte sett förut. Och då hade jag väl bott här en månad eller knappt. Så då, hon var väl ute 6 dagar i veckan och såg. det var en ny kille bara som hon inte hade snackat med. Och på den vägen är det.
Ja, då har vi något gemensamt. För jag träffade min hustru där också. Så.
Ja,
eller en sak till gemensamt. Ja. Kanske. Men ja, vad spännande.
Ja, så var
men hon är Nyköpings tjej.
Nej, hon är också född i Stockholm och uppvuxen i Strängnäs. Så flyttade väl hit som 16-åring eller någonting sånt där. Så att man får anse att hon är Nyköpings på nu. Hon har gått gymnasiet här i alla fall. Men sen har alltid bott kvar. Ja, så träffades vi. Hon knackade mig på axeln och sen så bjöd jag hem henne på en sån här nattpizza med färska tomater och bearnaisesås.
Det är kärlek.
Hångla upp henne i köket.
Det är ju helt underbart.
Ja,
på så, nattpizza.
På nattpizza. Och sen 4 månader senare var hon gravid.
Men det gick så fort.
Ja, det gick jäkligt fort alltså.
Och nu är ju grabbarna...
Han fyller 11 i januari. Och sen har vi en som är 7.
Ja.
Ja, det rann iväg snabbt.
Ja, men ni köpte ju hus va? Var det inte så? Det var nästa steg. Ni, från lägenhet, eller var det inte så att ni bodde ute i Harry? Eller?
Ja, precis. Jag bodde ju fortfarande kvar då i den där lägenheten på Sankt Annegatan. Och sen när vi fick vårt första barn, hon flyttade in lite successivt. Rätt som det var så hittade man en liten väska i någon garderob. Undrar vad det där var.
Ja, och då insåg man
nu blir jag inte av med. Och du tyckte det var ganska trevligt också. Men när vi fick vår första son så bodde vi kvar där. Så han bodde i spjälsäng i köket.
Ja.
Och sen så köpte vi hus ute i Hagalund. Eller Harry.
Ja, precis. Bara,
de heter ju...
Det är bra att du har koll på att det är Hagalund. Ja. Ja, det är inte många som har det. Som inte är från stan.
Nej, precis.
Och även de som inte är från stan.
Jag tycker alltid att Hagalund låter lite finare än Harry. Ja. Som jag bodde i Hagalund och så tyckte jag att det var viktigare att säga att jag bodde i Hagalund.
Ja, men det kan jag hålla med om. Ja. För er som inte vet, om ni kommer från stan då så är det så att Hagalund, istället för att åka vidare upp mot Krikombacken och svänga vänster, så svänger man in höger i första där. Så kommer man fram till Hagalund.
Ja.
Där var konsumbutiken kvar där då fortfarande?
Nej, för tusen.
Nej.
Det var det inte. Det var bostadshus då, tror jag. Ja, det var det. Alltså bodde vi där i alla fall ett par år. Och sen så ville vi komma närmare stan. Och skulle väl köpa ett hus egentligen in i stan. Var tanken från början. Men så sålde vi det stället och så flyttade vi in. Då hade pappa en tom lägenhet nere på en nybyggda precis. Vad heter det då? Bredvid Silon. Det första etappen där som Klöven gjorde. Ah, skitsamma.
Ja, Tre bröder.
Tre bröders väg, ja, just det, precis. Ja. Där, så då flyttade vi in där medan vi liksom letade hus.
Ja.
Och då fick vi smak på, vad skönt det är att inte
ha gräsmatta.
Och gräsmatta. Och vi är aldrig hemma. Så fort vi är lediga så drar vi iväg. Så då, och då dök det upp en bra lägenhet på Frönsgatan. Så då köpte vi den istället.
Så nu behöver du inte klippa gräset?
Jo, var 12:e vecka.
Ja.
Under sommarhalvåret. Så man brukar hinna med två gånger på sommaren. Om man har lite otur. Ibland bara en gång. Och det är ganska bra. Vi har en sån förening som turas om då.
Ja, det är bra. Ja, men det kan ju jag känna som bor i hus. Att det är ju alltid något, ja, som ska fipplas med. Och något som ska...
Det kan väl vara... Men ja, just att vi drar ju så fort vi leder. Vi, ja, drar iväg.
Ja, men det såg jag ju somras. Ni var ju... Nej, vi på var sociala ju... medier så... Ni var ju i Halmstad hela tiden, känns det som.
Ja, vi var i Halmstad i Danmark, i Gotland, ja, i Stockholm. Ja.
Men det var ju fullt snurr.
Ja, vi sov väl hemma 6 nätter på 5 veckor eller någonting. Och det gillar vi.
Ja,
och då är det helt idiotiskt att ha en kåk.
Ja, det, jag tänkte säga det. Vi är borta en tredjedel av det där, ja, på sommaren som du är. Och vi tycker att det är lite att vi inte är hemma så mycket. Så att jag förstår ju resonemanget kring, ja, det hela. Men du, om man skulle liksom fundera lite nu då. När jag är etablerad och så flyttade ni till stora lokalen. Ja, eller nya lokalen nu,
precis, för några år sedan.
Vilket var ju ett superlyft.
Ja, det var ju superspännande. Det var ju...
Det var jäkligt modigt, kan jag tycka.
Ja, det var nervöst.
Jag som är lite feg.
Det var ju jättenervöst alltså. Det var... ångest i ett år innan och ett år efter ungefär.
Jo, men jag vet att vi pratar mycket om det.
Ja, det var superjobbigt.
Ja.
Men, ja, men man tar ju allt man har och så satsar man det på ett kort. Och vi hade ju liksom en trygghet och det gick ju bra och det funkade och liksom vi klarade oss fantastiskt bra. Och att man liksom inte riktigt kan nöja sig med det är ju också ett jäkla sätt alltså.
Ja, men det, är det inte det liksom... Så det är lite. Att det är att nöja sig är ju också lite farligt.
Ja, det är precis. Så fort du slutar liksom försöka kämpa uppåt, då kommer du, även om du inte vill, halka efter. Liksom. Det...
Och då måste man ju ändå fråga, liksom, vad tänker du nu då? Nu är ju liksom verksam, du slipper gå ner från den där branta trappen ner, som man riskerade livet för nästan.
Ja, precis. Ja, nu, vi har kört nu 1,5 år på Storgatan och det har ju funkat jättebra, verkligen, över förväntan. Och det är superroligt och vi trivs väldigt bra i våra lokaler. Det är fint och det är snyggt och kunder kommer in och man kan också vara lite stolt över att man har en sån fin butik i Nyköping. Alltså, det är en av Sveriges största butiker och att det kan funka i lilla Nyköping är helt fantastiskt, så att... Det är jätteroligt.
Nej, för det är ju ett häftigt läge också.
Och det är faktiskt många kunder som kommer in och säger att till och med de är... Att som Nyköpingsbo så blir man stolt. Och många fastighetsägare har sagt att det är kul att ni satsar. För det visar också att det går. Och nu är det andra som vågar följa efter. Och liksom, man kan inte lägga sig platt och bara... Så det känns jäkligt kul. Att det har funkat. Men ja, det var... Många sömnlösa nätter innan när man räknade fram och tillbaka för att man skulle få ihop allting.
Det förstår jag, för det är ju en enorm satsning. Men jag tänker mer på det där med rädslan och det där.
Mm.
Alltså vi har ju läst i tidningen allihopa om de här med rån mot guldsmedelsaffärer och allt, ja, det här. Alltså, även om det kanske är så att det har försvunnit lite. Det går väl lite i modenycker.
Ja, så är det ju. Men det är ju fortfarande otroligt. Det är ju de mest vanliga rånen nu. Alltså om man inte anser personrån. Utan,
ja,
värdetransporter har blivit svårare. Banker har inga,
ja,
pengar,
precis,
längre.
Och växlingskontor.
Guldpriserna, ja, har gått upp jättemycket de sista åren. Så att vi har ju ett snitt på ungefär ett rån i veckan i Sverige mot en guldsmedsbutik.
Men är du inte rädd för det då?
Jo. Eller, nej, jag är inte rädd faktiskt. Jag ska inte säga det. Men jag är ju medveten om det. Och frågan är väl egentligen när och inte om. Och det är liksom baksidan av mitt jobb. Nu när vi bytte lokal så har vi liksom förberett oss så gott det bara går. Vi har ju till exempel en sluss, en säkerhetssluss för att kunna komma in i butiken. Och det är på bekostnad av affärer såklart. För många kunder tycker att det är lite obehagligt, det är lite krångligt att komma in. Man kan inte bara slinka in lite anonymt och... Utan som kund så blir man sedd hela tiden. Och det är klart att man tappar på det. Men på något sätt så får man liksom värdesätta säkerheten och så försöka få fram att det är också en trygghet för kunderna när de är där inne. Att ingen kan rusa in med ett automatvapen.
Nej, och sen är det ju bra att det ligger lite högt har jag tänkt. Ja. Det har jag tänkt på ibland. Att man kan inte köra in
med bilen. Nej, man kan inte köra in med bilen. Å andra sidan är det ju inte det som är det otäcka. Om det är någon som slår ut en ruta på natten och hoppar in och gör inbrott. Eller kör in med bilen eller någonting sånt där. Det värsta eller största risken är ju under ordinarie öppettiderna.
Hur ofta neker du folk att komma in då? För man kommer in där i första slutet och så tänker man såhär, okej, okay, idag, nej, han vill inte prata med mig så han har öppnat idag.
Jag har aldrig behövt neka någon än så länge som tur är. På nya stället. När vi låg ner på Brunnsgatan så hade vi ju en sån här dörr, vi hade ingen sluss då. Utan vi var en dörr, men som vi öppnade inifrån. Och då valde vi att vi inte ville öppna en gång för att komma in en berusad narkotikapåverkad kille som stod och bankade på dörren. Jag tänkte, nej fan vi öppnar inte. Men han bankade så jäkla hårt och började sparka. Så då tänkte vi, det är kanske bättre att öppna annars kommer han slå sönder dörren. Så vi öppnade och så fick han komma in och så fick vi liksom prata honom till rätta och sen lomade han iväg. Sen
det är tur att du är bra på armhävningar då.
Ja, precis.
För du är ju superstark.
Ja, i alla fall på armhävningar.
Armhävningar är ju din grej.
Ja, det är min grej.
Du är grymmast på armhävningar. Det vill jag ju skicka med. Det är ju liksom, det är helt hysteriskt roligt. Ja. Eftersom när vi umgås
ibland. Man kan inte tro det när man ser mig.
Eller? Jo, det kan man visst. Så, men armhävningar. Jag frågade ju om tekniktips till sist.
Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt. I våras så bestämde jag mig att jag skulle göra armhävningar varje dag. Och då börjar man liksom med 30-40 och jag var uppe ganska snabbt över 100 armhävningar på ett streck.
Vilket är helt galet.
Ja, det är helt galet. Och sen så börjar man utveckla det och försöka lära sig enarmsarmhävningar också. Det är också roligt.
Ja, det är helt galet. Jag som inte kan göra armhävningar blir så sjukt imponerad. Jag gjorde 10 igår och jag har ju ont i hela kroppen. Så att, nej. Men jag det här att arbeta över generationerna, arbeta med farsan hela dagarna.
Ja, det kan vara supersekt ibland alltså. Och jäkligt kul. Nackdelen är väl att vi träffas inte så mycket på fritiden. Det är ju inte så många söndagsmiddagar som vi anordnar tillsammans. Man är ganska trött på varandra, man har sett varandra 5 dagar i veckan kanske. Och i början så var det ganska svårt. Fördelen var nog att jag hade jobbat själv och varit anställd på andra ställen. Och så vi kom liksom från två olika världar som jämlikar. Men likförbannat så ska man hålla på, och han är nog likadan som jag. Tycker att det han säger alltid är rätt. Och jag tycker att om ni bara gör på mitt sätt så blir det bra. Jävligt kontrollbehov och har svårt att se att andras idéer också kan vara jäkligt bra ibland.
Ja, men jag tänker så här, var det inte jäkligt bra att han hade företagardelen? Han hade ju drivit eget.
Jo, fast han har ju drivit det på ett, liksom, lite så egen firma liksom. Och, ja.
Inte som det är idag?
Verkligen inte som det är idag. Liksom. Inte tjäna några pengar, knappt kunde tagit ut någon lön. Satt upp en dörr på lappen, stängd på grund av solsken.
Det låter ju rätt skönt.
Det låter ju superskönt. Men,
men det är inga sådana lappar nu.
Nej, nu är det inga sådana lappar. Nu är det slut med det tyvärr. Vi hade lite det på Brunnsgatan. Ibland kunde vi då, första året vi flyttade dit, då hade vi semesterstängt 6 veckor tror jag, och sånt där. Men det är ju slut. Men nu kör vi året runt.
Men för visst är farfar där också nu?
Ibland. Ja, farfar sitter med. Han har aldrig varit med liksom, i business.
Nej, men han är med.
Men han har alltid varit med. Så jag flyttade till Nyköping först och så började jobba. Och sen, jag köpte in mig på pappas verkstad i Gnesa då. Så hade vi den gemensam, eller parallellt med den i Nyköping. Men sen så la vi ner den i Gnesa. Och då flyttade Peter också, farsan, till Nyköping. Och sen så tog det väl inte lång tid. Så kom farfar flytta med flyttlasset också. Så nu bor vi alla 3 generationer här också.
Ja, men det är ju rätt härligt ändå.
Men i början, vi var jävligt osams och vi skrek och blev förbannade och det kunde ju vara på öppettider, alltså klockan 11 en torsdag så stod vi liksom
så gick det, topplocket
ja, så vi höll på att kasta saker på varandra och blev så jävla förbannade.
Vad kunde det vara då?
Nej, men det kunde vara skitsaker, alltså om hur saker och ting ska vara eller hur det ska se ut eller Alltså,
om design
det är som, också. Men det är väl som ett förhållande, ja. När vi flyttar ihop sådär, men vad ska vi hänga den här tavlan då? Ja, jag tycker där. Ja, jag tycker. Och då kanske man har tur att någon ger sig ibland. Men vi gav ju oss inte. Vi tyckte att tavlan skulle hänga där. Jag hade sagt. Det kunde vara, det är banala saker.
Hur mycket liksom samarbetade i designen och framtagen och de smycken ni gör själva på uppdrag då? Alltså var det sånt nivå som?
Nej, där samarbetar vi inte så mycket, utan oftast är det liksom, tar du det här, det är där, nu har vi kommit så långt, så om du tar det här för det är du bra på, så det där gör du. Eller tar.
Även om du har gjort designen så kan...
Ja, det, som om, även om jag kanske har tagit kunden och diskuterat fram hur det ska se ut och ritat, så kan jag be honom göra det, för att jag vet att den här typen av smycken tycker jag kanske inte är så roligt att göra, och kan göra det bättre och vice versa. Så det är ganska skönt. Men vi blir fortfarande lite osams på varandra ibland. Alltså.
Jag har ju hört en skön anekdot annars när ni var lite fler företag, när din hustru också var med i företaget.
Ja,
det gick inte heller så bra.
Nej, fasen, då höll vi på att skilja oss.
Hon sa upp sig direkt nästan.
Ja, hon jobbade väl 2-3 månader eller någonting. Sen sa hon upp sig. Hon såg inte ut med farsan framförallt.
Jag skiljer ifrån mig. Jag vet när hon, och till mig sa hon att du hade sagt, vad var det hon sa? Ja, det är jag som är chef. Det vet du va? När hon hade en frågasatte lite hur ni skulle jobba.
Ja, men hon är ju, hon har ju också svårt att ta order och svårt att liksom anpassa sig.
Jag skrattade väldigt mycket när hon berättade
för mig. Ja, det var hemskt. Tre hetlevrade personer under samma tak. Som...
Och då enligt henne så pratar inte du och din pappa Peter så mycket heller. Ni hummar, ni har ett eget språk.
Ja, precis. Det är nog jäkligt svårt för en utomstående att komma in och förstå våra dialoger. Alltså vi hummar och tittar och förstår. Och det blir väl så kanske. Och så kommer en tredje part in och så... Vi då förväntar sig att han eller hon också ska haja vad vi menar. Och står ju helt frågande till vad var nu uppdraget?
Liksom. Lämnar ni liksom en liten ordbok till de här som jobbar och ser nu då?
Ja,
som anställda och ser?
Ja, att de nej, men vi har ju fått jobba jättemycket. Nu har vi har ju oftast, större delen har vi inte haft personal, utan bara kunnat humma och skrika åt varandra.
Ja.
Nu för tiden så har vi personal. Och det har... Ska jag ju erkänna att det har inte varit det lättaste. Verkligen inte för personalen att kunna liksom hantera oss. Och vi är superdåliga på att vara tydliga. Och...
Men vem bestämmer då? För jag vet ju att ni har ju ett 50-50 förhållande. Så liksom när, ja. När det liksom, är någon personalansvarig eller är ni där bägge två? Eller?
Ja, det är... Vi är där bägge två hackar.
Det är inga uttalade och roller så?
Nej, det är det faktiskt inte. Den som är på hugget får ta det liksom. Ja. Vi är inga bra ledare. Men vi blir bättre och vi jobbar på det. Bara för någon månad sedan så har vi infört att nu har vi morgonmöte en gång i veckan. Det har vi aldrig haft tidigare. Det är fantastiskt bra.
Ja.
Så att vi lär väl oss.
Men, och det tror jag att det är så det är. Man lär sig ju av det man ser. Och det är ju en styrka där också.
Ja, men så är det ju. Jag är hantverkare.
Ja.
Jag vill ju sätta mig vid bänken och fila och sjunka ner och lyssna på radio. Personalfrågor och se till så att alla trivs och inte bara gör som jag vill. Det är...
Vi var ju ute och käkade för några veckor sedan och då blev jag ju så full i skratt. För när vi kliver in på restaurangen så sitter din far där givetvis.
Ja, just det.
Och det är också så här helt underbart i en stad som vi kör, men det händer bara här. Man umgås dygnet runt i princip i vanliga fall. Och sen,
sen ska man gå ut och käka, då sitter han redan där. Ja, tjena.
Det tyckte jag, det var kvällens höjdpunkt. Den kvällen kan jag säga.
Ja, nej, vi ska väl erkänna så att man kan vara lite trött på varandra när klockan slår 6.
Ja, men du är ju också hyfsat rastlös.
Ja.
Jag trodde att jag var rastlös innan jag träffade dig.
Asså?
Då tyckte jag att jag folk pratar med mig, när någon säger det till mig idag,
ja.
Så känner jag så här, nej, men jag är inte på Dennis nivå. Och då säger jag det positivt, för jag är så imponerad över hur liksom, jag ändå gjort en liten lista på grejer liksom, som jag tänkt på den sista tiden.
Okay.
Sen vi bestämde att vi skulle göra det här. Du lirar golf,
ja.
Du har en familj,
ja.
Driver företag där vi har pratat om väldigt mycket nu.
Ja.
Det senaste är ju jakt.
Ja, just det.
Och sen så kom det fram att du också håller på med skepparexamen.
Jajamän, varje månad.
och skepparexamen, det gör du ju tillsammans med dig. Och så rätar du för mig.
Ja, precis.
Och det är ju kul.
Ja, det är fantastiskt att göra någonting tillsammans. Jag golf hatar man ju. Tycker inte alls att det är kul med golf. Så det har jag för mig själv. Jakten, jag tog jägarexamen här nu i somras. Det tycker jag inte heller är roligt. Och mitt jobb tycker hon heller inte är så roligt.
Nej.
Hon får fina presenter.
Ja.
Det tycker jag är bra. Men sen så bestämde vi att vi skulle köpa båt. Och jag har ingen båtvana. Så nu går vi på så här skeppar.
Men har du köpt båt?
Nej, det har vi
inte.
Men
ni gör det ändå i rätt ordning.
Vi tar kursen här först. Och sen, jag skulle ju varit ute idag egentligen.
Ja, det är just
det. Och navigerat i Oxelösund. Men det blev inställt på grund av allt för svår dimma, tror jag.
Ja, det var ju väldigt märkligt i morse. I dimman.
Nej, men jag är jäkligt rastlös. Alltså, anledningen egentligen till att vi tog det här skepparexamen, det var för att direkt efter jakt, jag hade varit borta och tagit jakt, vad heter det? Jaktlicens. Ja.
Jägarexamen
heter det. Så kom jag hem och så upptäckte hon väl att jag satt och surfade på motorcyklar. Och så
har du körkort för det?
Nej, jag tänkte ta det. Eller?
Ja.
Och så släppte jag väl det någon kväll där att jag funderade på om jag inte skulle börja på en så här och ta emot cykelkörkort. Och då brast det ju för henne liksom att jag aldrig kan sitta still, att jag alltid måste ha projekt, att jag alltid måste liksom göra saker hela tiden. Och så tyckte hon att det var trevligt, för hon var inte intresserad av motorcykel heller.
Det var inte.
Så hon kom med förslaget, men om du nu ska, jag måste göra någonting och känna dig liksom tillfreds med det, så då kan vi göra det här, för det kan vi göra tillsammans. Och det var en bra förslag. Så nu är jag liksom tillfreds här i 9 måndagar.
Ja, men det är ju avskott. För jag är ju imponerad av hur man ska liksom hinna med grejerna. Ja. För jag kan ju känna det där, men jag tror att jag är lite mer sådär att jag ändå analyserar om det här kommer att vara möjligt.
Ja. Nej, det gör ju inte jag. Jag har ju brist på den förmågan. Alltså, den här om det är möjligt eller inte, det finns ju inte. Jag gör massor med saker som inte egentligen är möjligt. Och då kanske,
fast
det är kanske egoistisk liksom. Att jag bara liksom tänker, är det här möjligt för mig? Ja, men det är nog rimligt. Jag kan nog vara borta 6 helger i rad. Ja, men det känns vettigt. Och så hoppar jag på någonting. Utan att liksom kolla med övriga familjen.
Men du säljer inte in det innan?
Nej, jag försöker sälja in efteråt när det är för sent.
Så. Typ, jag råkade anmäla mig till en jägarexamenutbildning.
Ja, det kommer inte påverka så mycket. Utan det blir väl, det är mest läsa hemma när barnen har gått och lagt sig. Så det kommer inte, du kommer inte märka det. Och jag kommer inte gå all in i det här. Utan det är mer bara för en lite rolig grej. Och sen så tar jag det successivt.
Ja.
Jag gör lite så. Den här klänningen, den har jag hängt länge i garderoben.
Ja, det är lite så.
Ja.
Men har du skjutit något i år då?
Ja, inte på djur.
Nej.
Men jag har varit ute och jagat i alla fall.
Ja.
Men det gavs inget skottillfälle.
Nej. Men är det säsongen slut?
Nej, för tusen. Nej. Det tror jag inte. Utan det fortsätter. Man kan nog jaga hela vintern. Och vildsvin och sånt som finns mycket runt omkring här kan man ju i princip jaga hela året.
Ja. Men det går åt rätt mycket prylar, va?
Sjukt mycket prylar. Golfen kan slängas i väggen.
Ja.
Fantastiskt roligt är det.
Och men du har ett rejält skåp hemma, va? För de här bössorna.
Jajamän, det är ett rejält skåp. Och det är ju både hagelbössa och kulvapen. Och sen alla attiraljer och kläder. Och ja, det är fantastiskt vad man kan liksom.
Men de prasslar inte kläderna.
Nej, de är helt tysta.
De är helt ljudlösa.
Ja.
Ja.
Och så nya jägarskjortor. Och
det är det jag kan tycka är härligt.
Ja.
Jakt är ju mer de där grejerna.
Ja, men du kan ju åka ner och köpa ett par Treton för 799 spänn stövlar. Men så kan du åka till en jaktaffär och köpa ett par jaktstövlar för 6999.
Ja,
det är helt sjukt.
Det är
det. Att bara grotta ner och jaktradio. Ja, det finns mycket roliga saker.
Men vad ska du ha för båt då? Segelbåt eller
motorbåt? Nej, vi ska ha en motorbåt.
Ja.
Har vi bestämt oss för i alla fall. Men jag vet inte riktigt vad vi ska ha.
Nej.
Pratade om att vi skulle ha något som vi kunde bo över i, med både för- och akterruff och lite större och sådär, och dra ut hela familjen.
En storebror typ.
Ja, eller vad de nu heter, Nimbus 26 eller
ja. Jo, men
ja, kanske.
En rejäl båt.
Ja, en rejäl båt.
Vi pratar inte om någon buss där.
Nej, inte någon fiskebåt.
Nej, för det kan man ju köra utan.
Ja, Men sen frågan är om jag står ut på en skön sådär, eller 4 dagar. Men ja, vi får se. Vi har inte, diskussionerna pågår och blocket ja, går varmt.
Typ. Ja, jag förstår det.
Men det går lite i vågar sådär.
Men vad då står du ut?
Om jag skulle stå ut på en båt i 4 dagar. Eller om jag... Jag har ju jäkligt lätt att bli rastlös och ja, vill liksom fara upp och göra något annat. Eller så bara hitta lugnet där ute och...
Ja, det kan ju vara det. Men för vi två brukar ju prata rätt mycket om det här. Liksom hitta lugnet ja, och göra saker och försöka också kanalisera det där utan att bli allt för destruktiv eller allt för liksom, vad ska vi säga, ja, inte deprimerad för det vore elakt. Och
ja, det vill jag ta i kanske.
Jag tar i, men lite mörkare i sinnet.
Ja, det räcker att det är en söndag nästan att man inte har någonting planerat så tappar man... Tappar man lusten liksom. När det inte finns något planerat. När det inte finns något att göra. Och då är det jäkligt viktigt att liksom få ner de där axlarna. Och hänga av sig den där ryggsäcken. Och njuta av det. Men det är något man får jobba med nästan hela tiden. Alltså. Jag har mycket lättare att rusa iväg. Och...
Men är det därför? För att det inte ska kännas tomt?
Ja, jag tror jag är rädd för att det ska kännas tomt. En fredagkväll, har vi middagsgäster? Nej. Har vi planerat något? Nej, vi har inget planerat. Och då kan det kännas jäkligt tomt. Då kan jag bli irriterad och sur och grinig.
Ja, det tror jag är den stora skillnaden mellan oss två, även om vi har många likheter tror jag också. Men jag älskar ju att inte ha grejer på lördag och söndag. Ja. Och även i helgveckan. Ja. Alltså,
jag har blivit bättre på det, men jag har haft jättesvårt att inte vara uppbokad.
Och jag tror å andra sidan att det var värre. Alltså jag är ungefär som du.
Ja, du är några år äldre.
Ja, men
jag kanske kommer ikapp.
Just det där, som en sån här dag som är bara en söndag och inget planerat. Nej. Mer än det här samtalet.
Nej,
och det tycker jag det är så perfekt. Jag har hunnit promenera lite på morgon. Fixat och donat lite med lite prylar. Och mina egna grejer ska vi säga.
Ja, men det är härligt.
Och jag tror att det är det som är min överlevnadsstrategi. Att jag har egna agendor.
Ja, men det måste jag ha också. Annars är det ruttnar jag. Jag måste liksom få sätta upp mina egna agendor och göra det jag tycker är kul eller viktigt. Men jag har ju varit och handlat precis när jag kom hit. Och det ser jag ju fram emot kvällen när jag ska komma hem och så göra en förrätt, varmet och dessert. Och jag ska sätta på musik, korka upp en flaska vin, ställa mig i köket i 3 timmar och bara...
Men det är Tåström då i köket?
Ja, det kan bli Tåström och det kan bli lite Bo Kaspers till exempel. Nu ska nog min äldsta son vara med och laga så att det kan bli lite One Direction också.
Ja, men man får ju blanda upp lite. Ja. Jag får ju kritik för mig. Jag är inne i ganska så hård country-sväng som jag har varit i ett år nästan.
Okay.
Så ibland får jag bryta mig lite loss från det där. För familjen orkar inte mer. För de tycker inte om country.
Men Jill Jonsson kör väl lite så här,
ja, jo, men, bra, ja, men Jill gillar jag. Men framförallt det här Jills veranda. Det tyckte jag jättemycket om. För det talar om mer. För det tror jag, det är också en sån här sak. När det är mer... Mer än bara musik. När man får en förståelse för en annan människa. Det var ju också en intervjuserie i Gils veranda. Där man också mötte svenska artister. Och de fick ju då uppleva Nashville.
Ja, just det.
Och då blir det mer än bara en sak. Ja. Och så kan vi ju känna att så tycker jag om när det är.
Mm. Det är man väver in andra känslor i det. Eller andra, det...
Så en kokbok, den ska ju innehålla en berättelse om rätten. Den ska... innehålla rätten och den ska helst också innehålla liksom en liksom någon, jag menar att det är en amerikansk rätt för att och den här personen som skriver kokboken, varför tycker den om det?
Ja.
Vill ha liksom alla delar.
Ja, men så är det.
För då blir det mycket mer intressant.
Ja.
Men det här i den andra podden jag håller på med, där har jag ju pratat om att jag går och pratar och liksom gjort där. Men visst är det så att du också har pratat en del.
Ja, och träffat... Men du är lite feg. Du går ju hos en livs... Du går ju hos en coach.
Eller? Ja, det är ju lite mer...
Jag går ju i terapi.
Du går ju i terapi.
Jag är ärlig och vågar stå för det.
Ja, men jag tror inte att jag vågar det. Det gör jag alldeles rätt. Men liksom, hur har det varit då?
Alltså, jag är nyfiken. Det har varit fantastiskt bra.
För mig så tror jag... Jag tror att jag är ju lite... Jag är lite rädd för det där. Jag tror att det kanske bubblar upp mer saker. Nu har jag ju fokuserat väldigt mycket på mitt yrkesliv i det här, ja, snarare.
Men kan du göra det då? Känner inte du att, det liksom, att allt hänger ihop? För det, så tycker jag det är. När jag då går hos min coach eller
terapeut.
När jag går hos min terapeut.
Terapeut är det.
så kanske jag beskriver ett problem som är yrkesrelaterat. Men det är ju samma problem oavsett om det är på jobbet eller hos familjen eller vänner. Det är ju samma sak många gånger för mig.
Men känner du lättad när du har varit där? Eller känner du mer bekymrad och vill längta till nästa gång?
Nej, så här är det ofta. Eller det är olika per gång. Men precis innan så kan jag känna att jag är för dåligt förberedd. Känslan är ungefär som att du ska gå upp och hålla ett föredrag. Men du har struntat i att förbereda dig. Du vet liksom inte vad du ska snacka om.
Så du har prestationsångest innan?
Jag har prestationsångest innan. Jag vill leverera på min...
på terapitimme.
På min terapitimme. Ja, men jag vill... Och sen kommer jag sätta mig. Och så tar det typ 2 sekunder. Och sen är det igång. Och då känns allting härligt. Och jobbigt förstås ibland. Beroende på vad man pratar om. Och spännande och nytt. Och nervös. Men han är jäkligt duktig på att få igång mig där. Och att jag tappar och glömmer bort allting runt omkring. Utan jag fokuserar den där timmen där. Och sen efteråt så går jag därifrån lättad. Tycker det är härligt. Kanske med en liten hemuppgift. Eller någon liten sådär vad jag ska tänka på i veckan till nästa gång. Och så gör jag det. Och sen så går det kanske någon dag. Och sen är man inne i snurret igen. Och då tänker man nästan ingenting på den där terapitimmen. Och sen så är det dagen innan. Och så jäklar, imorgon är det dags igen. Vad tog den här veckan vägen? Och vad har jag bidragit till för att må bättre? Ja, jag har lätt att komma in i ekorrhjulet igen efter terapitimmen.
Ja, men du har inga nycklar nu då som du använder liksom för att...
Ja, lite har jag det. Och det har märkts hemma. Min fru har sagt att jag är mycket mer... Alltså, hon har sett positiva förändringar hos mig. Vilket är ju roligt.
Och vad är det största då?
Som det är svårt att säga sådär. Alltså, det är ju egentligen en helhet. Alltså, jag har väl haft ett ganska stort bekräftelsebehov som jag har jobbat med ganska mycket. Jag har varit ganska otydlig. Det var lite det vi pratade om med att dra igång en jägarexamen eller motsyn. Jag var ganska otydlig. Jag har ibland till och med kanske konflikträdd som jag har fått jobba med. Och många av de bitarna har jag ju blivit bättre på, tycker jag. Och min familj upplever som att jag har blivit smidigare, men det känns som att det finns ju hur mycket att jobba med.
Jo, men det är väl det som är min. Ja, men det är väl det som är min. Jag tror att någonstans är jag...
Det du inte vet mår du inte dåligt av.
Nej, precis.
Ja.
Och sen så inbillar man sig, eller jag i alla fall, att det här jag gjorde i höstas och som jag... Eller ja, fram till nu egentligen. Att det ändå mer var en bekräftelse över vad jag redan egentligen visste. Ja. Över dåligheter som jag har. Eller dåliga beteenden.
Mm.
Men det kanske är som du säger. Att jag kanske behöver göra den andra svängen också. För att min hustru säger ju inte att hon har märkt så mycket.
Nej, men på jobbet kanske
de har gjort. Ja, på jobbet säger de. Ja. Där får jag ju oerhört mycket tillbaka. Ja. Att det, eller oerhört mycket ska jag inte säga. Men det är ändå så att små grejer indikerar att de märker en skillnad. Ja. Men jag tror att hemma kanske jag kör på ungefär i samma race.
Ja.
Men där kan man ju...
Men det är väl att man applicerar det man gör på jobbet. Om man applicerar det hemma så har det ju samma effekt. Funkar det inte så för dig?
Nej, inte riktigt.
Att det är samma problematik för mig. Oavsett om det är hemma eller på jobbet eller med vänner eller... ovänner eller...
Nej.
Jag har nog samma grundissues som jag jobbar med.
Jag tror att jag är ärlig på jobbet. Men jag är lite mer inlindande i mitt ledarskap.
Ja.
Här hemma så är vi... Om du säger vi. Ja. Vi är extremt tydliga och betydligt mer raka.
Ja.
För att vi ger varandra ganska mycket stryk stundtals. Mm. Eller stryk, men alltså ja. Där man... ändå diskuterar ganska så högljutt. Mm. När vi är missnöjda. Eller framförallt min hustru.
Är missnöjd.
Missnöjd med mig.
Ja.
Och mitt beteende. Jag har egentligen ingenting att klaga på. Utan det är oftast jag som är en...
Det är precis som hemma hos oss.
Det är jag som har klantat det. Och ja. Det kan jag se.
Ja.
Men jag kan svara betydligt ärligare. Kan jag känna här hemma. Men det handlar ju om att man... Det är kärlek vi pratar om. Och kärleken på något sätt... Är väl ändå... starkare, alltså jobbrelationerna, de är bra och viktiga.
Mm, ja.
Men här handlar det om allt som är viktigt. Alltså hemma är ju, för mig i alla fall, är ju det här med familjen, det är det viktigaste av allt. Det går inte att, jag kan inte
slarva bort.
I mitt huvud går det inte.
Nej.
Och därför blir jag så jäkla brutal ärlig ibland och tar gärna brutal ärlig kritik, vilket min hustru är världsmästare på att leverera också.
Ja.
Som gör ont.
Ja.
Som fasiken. Men jag har ganska tidigt lärt mig att inte gå i defensiv.
Nej.
Och inte i offensiv heller, utan snarare liksom förstå och försöka förändra vissa delar. Sen ibland kan jag vara offensiv och säga att det här är ju jag. Vi har snart bott upp i 20 år, så att
take it.
Ja.
Ja, men jag har nog lätt att gå på defensiven och liksom gå upp i varv. Innerst inne vet man ju att hon eller de har rätt, men istället för att ta det då till en vettig diskussion och kanske tänka igenom, så går jag kanske jag inte går på offensiven och liksom skjuter ut allt jag har bara för att hävda min rätt.
Men blir du förbannad och går därifrån då? Går du hemifrån?
Ja, det har hänt. Nu är det jäkligt länge sedan vi hade sådana bråk, men när vi bodde i Hagalund då, så gick jag och checkade in på hotellet någon gång. Först låg jag under datorn och sen så tog jag en promenad. Och så, ett enkelt rum för en natt.
Men det där temperamentet har jag aldrig sett.
Nej, det sitter ju jäkligt långt inne i mitt temperament. Men när jag väl kommer ut så exploderas det.
Ja, för du räddade ju en dam i nöd också. För
ja, jäklar!
Det var ju en otäck historia.
Ja, det slutade ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju så typiskt.
Men det säger mig. Väl en del...
Det säger en del om mig. Att...
men att vara snäll och vara liksom... Ändå att rätt ska vara rätt. För det så upplever jag.
Jo, men så är det då. Ja, det var lite otäckt. Jag var ute i... Var det förra helgen eller? Förra helgen kanske var. Så var vi ett kompisgäng. Det är ett gammalt kompisgäng som har hängt ihop sedan vi gick på dagis faktiskt. Det var samma gäng som tog jägarexamen. Vi brukar träffas några gånger om året. Vi var uppe i Stockholm i alla fall och skulle käka middag och gå ut och galej och ha det trevligt. Och bo på hotell. Och sen på vägen hem till hotellet så ser vi det var inte en dam, det var en tjej i 25-årsåldern eller 30-årsåldern som flög i backen, så det bara stod härliga till på lite avstånd. Så då var jag och en kompis, vi var två stycken, och så kom och så gick vi lite närmare. Jag tänkte, vad fasen var det som hände? Och då ser vi henne åka i backen en gång till. Och då är det en kille som drar ner henne, så det blir jäkla stök där, och klockan var 2 på natten och ingen som var nykter, varken i deras sällskap eller vårat. Men jag tänkte, nej, nu får det fan räcka. Så där kan man inte bete
sig.
Nu räcker det. Nu är det inte roligt längre.
Nej.
Och det var någon kille till där som försökte hålla i honom men inte lyckades. Så att den här elackingen som hade liksom dragit ner tjejen började veva hej vilt mot en kille där. Och då tänkte jag, nu äntligen ska min armhävning få komma till användning.
Nu
blir det åka. Så jag kom och smög upp mig bakifrån där. Så tog jag någon så här riktigt björngrepp runt båda hans armar och kroppen. Och så lyfte jag upp honom allt vad jag hade och kastade ner honom i asfalten. Jag tänkte, nu räcker det.
Ja.
Så där som en... dagisfröken, men nu
sitter ni still också.
Ja, nu räcker det. Nu får du fan vad bra liksom, så här, överförmyndare. Och han blev ju krontokig på mig. Vad hade jag för rätt att komma där och kasta honom i backen, såklart. Så han fick tag i min tröja och slet sönder hela tröjan och upp och skulle försöka slå, vevade som bara den. Och jag kände bara, oh, vilken stålmansblick jag fick. Ja. Jag vet att allt gick i slow motion. Så jag rörde mig bara, anpassade mig efter hans svingar och bara flyttade.
Karate
Kid. Ja, men flyttade huvudet lite långsamt.
Backs on, backs off.
Ja, verkligen. Mjukt och fint.
Och det var ingen alkohol än att det var mjukt. Ja.
Det var säkert jävligt ryckigt i verkligheten.
Mer robot.
Ja, mer robot. Men jag fick i alla fall honom att lugna ner sig där. Så att det slutade med att och tjejerna hade kommit iväg där. Kommit ifrån honom. Och han gick åt ett håll och jag gick åt ett håll. Det var liksom utanför entrén på mitt hotell i princip. Så att pulsen var hög och adrenalinet flödade när jag kom upp och skulle försöka sova.
Ja, men det förstår jag. För jag har aldrig sett, jag menar, vi har ju varit ute på en hel del. Ja. LA, du och jag genom åren. Ja. Vi har ju aldrig hamnat i några...
Det är väldigt sällan man gör det nu för tiden. Alltså, det var ju, mer var det ju när man var yngre kanske. Att man hamnade i situationer som blev lite hotfulla.
Ja, eller det var ändå pumpat lite adrenalin.
Ja, visst. Men att få den här känslan... Ja, det är ju jäkligt ovant alltså. Ja. Man var ju svettig efteråt och... pigg och...
Fast jag tycker det var jäkligt bra att du gick in och tog den där. Det är ju liksom... jag tror att jag också hade gjort det. Det lät så här i garaget och var lite stöldig.
Men... Ja, men precis. Men och sen i efterhand så började man ju reflektera. Men det här, han hade ju kunnat dra ut upp en kniv eller... Vad som helst hade ju kunnat hända. Jag hade kunnat sluta på akuten eller... Men nu gick det ju bra. Och det är ju skönt. Men det tänker man inte på då. Man ville bara liksom skydda den här tjejen från honom.
Och du, jag menar, nu har ju du också, du har ju fått glasögon i veckan.
Ja,
men de hade du ju inte då.
Nej,
men
så
då
tur
du. Då hade du aldrig stoppat ner dem på parken i fickan då.
I fram
fickan på kavajen innan.
Ja, visst är det. Nej, det var ju, glasögon är nytt för mig. Jag har ju alltid haft örnöga.
Ja.
Alltid trott att jag har sett jäkligt bra.
Så undrar du när du lämnade ut ett smycke med fel gravid.
Nej, men jag kände mig lite trött i ögonen, lite suddig sådär tycker jag. Och tänkte att det är säkert...
Och då har det ändå inte varit någon rödvin.
Nej, nej, precis. En vanlig tisdag eftermiddag. Eller ovanlig. Så gick jag och kollade synen. Och då såg jag ju hemskt dåligt. Nej, det gjorde jag inte hemskt dåligt. Men jag såg dåligt. Så att nu är det glasögon på.
Men de är jäkligt snygga. Ja, det passar dig jättebra. Ja, det är super, men det var ju roligt liksom helt plötsligt. En ny kille dyker upp.
Ja, jag är faktiskt, jag tycker det är ganska roligt.
Ja.
Att ha glasögon. Och det är inte så att om jag tar av mig dem att jag inte ser någonting. Jag klarar mig ganska bra i livet utan dem också. Men ännu en associar att bära med vördnad.
Jo, men så är det ju. Jag använder ju mina glasögon likadant. Jag har ju dem på mig oftast. Ja. Men idag till exempel har jag inte på mig dem. De ligger där uppe. Så jag menar, jag klarar mig också utan. Men det är klart att huvudet och ögonen mår ju bättre när jag har dem på mig.
Så
men jag vet hur den där känslan var när man har fått dem första gången. Man tycker ju att man är rätt läcker också.
Ja, men man är lite stolt över dem.
Ja.
Och det är ju skönt att det är kanske ett sån tid. När man själv är ung så var det ju glasögonorm och det var ju fult av glasögon. Men det är ju... Man har sin klocka, man har sin snygga plånbok och så kan man ha sina briller liksom. Så sen man är all fit.
Ja, och sen ser man ju... Man inbillar sig att man ser lite mer sofisterad.
Ja, och lite klokare, lite smartare och lite... Ja.
Och det passar mig. Det passar mig. Ja, och just det där, det du säger, accessoarer som man kan byta ut.
Ja.
Så det var jag. Det är ju... Och just förändra sitt utseende lite också. Ja, på sig om och trar på sig en keps så är det ingen som ser att det är du.
Nej, det är fantastiskt här. Man kan springa och titta på glasögonbågar nu också. Det har man aldrig kunnat gjort förut.
Men det kanske är något nästa du ska designa då.
Ja, helt glasögonbågar. Det kanske blir det. Vi kommer kanske ha hela butiken full av glasögonbågar snart.
Ja, som sagt. Är det något mer så där som du känner att det där skulle du ha frågat om? För det där skulle jag vilja prata om.
Ja, nej, inte som jag kan komma på. Det finns säkert massor med saker.
Ja, jo, men det gör det ju. Men jag annars
har du fått svar?
Ja, jag tycker att jag har fått svar. Och det jag är väl egentligen mest nyfiken på vad nästa grej när skepparexamen är klar. Det känns som att det är motorcykel då.
Ja, det är motorcykel till våren är det.
Det är det.
Jag har inte flaggat för det hemma än, men det finns en plan där.
Ja.
April, maj.
Jag är ju också lite sugen på motorcykel.
Ja, jag är rädd att man kommer köra ihjäl. Ja. Men jag gillar inte farter.
Det gör ju jag.
Gör det? Det är som när du köper båt. Jag skulle kunna tänka mig att köpa en snipa som tuffar fram med 6 knop. Liksom.
Jag tycker om fart, men jag har oerhört respekt för det.
Ja. Eller, ja, men så är det väl. Jag tycker också att det är kul, men jag är nog lite för rädd för att brassa på mig 250 knyck med motorcykel.
Ja, det tror jag också. Jag har ju aldrig... Har du haft moped?
Ja, jag hade moped. Min farsa hade motorcykel när jag var barn också. Så jag åkte mycket motorcykel.
Jag hade ju ingen moped ens.
Nej.
För då, du vet, de snygga tjejerna som stod på skolgården där jag växte upp.
Ja.
De hade inte heller moped.
Nej,
alla andra killarna hade det.
Ja, ja.
Och de kunde inte stå still, va? Så de åkte ju.
Åkte runt.
Och då upptäckte jag ju att men jag stod ju där med alla brudarna.
Smart.
Så jag stod där med min 10-växlade kräschat.
Och bara...
Tjena, tjena. Här är jag.
Men var du en sån som bara var kompis med tjejerna också, eller? Jag hade någon sån...
Lite så, men jag hade ju flickvänner också, vill jag ju då kommentera. Men jag var nog en kille med många flickvänner.
Ja. Det var aldrig jag. Jag blev aldrig kompis med dem.
Nej, du bara... Det var,
jag blev ihop med
det var tjejer.
Ja, det var tjejer.
Ja.
Tjejer.
Ja, jag hade nog en 50-50-del av det där. Faktiskt.
Ja, man hade ju sådana kompisar som man var lite avundsjuk på. För, som var kompis med tjejerna. Som ringde till honom och liksom pratade om deras problem. Och bjöd med honom. Och, som kom nära tjejerna på ett sätt som jag...
men det hade ju några
ganska så
mycket sådana. Eller många, men jag hade ett par stycken som jag skulle ändå säga under mina tonår. Sen var de inte alltid... De var periodvis.
Ja.
Och sådär. Och det finns några av dem där som jag inte idag har någon kontakt med. Som jag är lite nyfiken på hur det gick. Vart de tog vägen någonstans. Om de är kvar i stan eller om de har dragit. Eller.
Nej, spännande. Spännande.
Så det skulle du nog kunna ägna ytterligare en timme åt. Liksom, att prata om.
Forska lite om det.
Ja.
Härligt.
Ja, men tack så jättemycket Dennis för att du hade tid att komma.
Ja, du, det var supertrevligt att få vara här. Och se det berömda garaget.
Ja, det berömda garaget. Vi tackar för idag och önskar alla en fortsatt trevlig helg. Tack och hej!